Och jag brukar alltid säga på engelska att ett svenskt och ett finskt NATO-medlemskap, det var the mother of all unintended consequences för Ryssland genom invasionen. De har slutat upp med ett starkare NATO med två nya medlemmar.
Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Stockholmpodden. Med oss idag har vi en väldigt speciell gäst, inte mindre än Sveriges försvarsminister Pål Jonson. Varmt välkommen Pål.
Varmt tack, jättekul att vara med.
Nu tror jag inte att någon som har missat vem du är Pål, men om du skulle vilja ge en liten kort introduktion om dig själv för de som inte känner Pål Jonson.
51 år, bor i Arvika i västra Värmland, har varit riksdagsledamot i 6 år, av ordförande i försvarsutskottet, vice ordförande i EU-nämnden, har jobbat med säkerhetsförsvarsfrågor i 20-25 år i olika skepnader och i olika roller. Men ett starkt engagemang kopplat till säkerhetsförsvarsfrågor, bor på en gård på landet, så jag känner en del på regional utveckling och landsbygdsfrågor, också sådana saker som jag är intresserad av.
Och du fick ju kanske ett av de mest hektiska uppdragen ändå när det blev en ny regering efter valet då 2022. Så du tillträdde som försvarsminister. Och hur ser en vanlig dag ut för dig? Finns det några sådana vanliga dagar?
Det beror på. Är det en möte på departementet, så om jag har en departementsdag, då har jag väl någonstans mellan 10 och 15 möten per dag säkert. Och då är det, man jobbar gentemot tjänstemännen på departementet och sen så samordnar man ju sig inom regeringskansliet som det heter. Så då kan det antingen vara att vi brukar säga att vi är in-house på departementet, eller så är man ute och reser i landet, och det är väl kanske bland det absolut mest givande att göra ett antal förbandsbesök, eller man besöker försvarsrelaterade myndigheter, träffar värnpliktiga soldater, får se på verksamheten, besöker övningar, jätteintressant och jätteviktigt. Eller så är man ute och reser. Jag har gjort över 50 utlandsresor sedan jag blev minister. Ofta är det kortare resor, som till Bryssel, där det är EU-möten och NATO-möten, men vi har ju nordiska försvarsministermöten, och vi har samarbete inom någonting som heter Joint Expeditionary Force, ett antal länder i norra Europa som samverkar. Så det är väldigt mycket utlandsresor också, får jag säga. Jag brukar säga lite grann att försvarsminister nu mer det att vara utrikesminister för försvarspolitiken. Så att det, i och med att det blir så mycket internationellt samarbete, och det har ju starkt präglat både av EU-ordförandeskapet men också framförallt NATO-anslutningsprocessen.
Ja, precis. Och den dagen som inte blev en vanlig dag på jobbet, det var väl ändå den dagen som vi gick med i NATO, det vill säga den 7 mars 2024. Hur stort var det för dig och för Sverige?
Jo, men det var ju oerhört stort naturligtvis, och det var ju ett uppbrott från 200 år av militär alliansfrihet och neutralitet, och den största förändringen av svensk säkerhetspolitik på 200 år. Och i praktiken innebär ju det ett säkrare Sverige och ett starkare NATO, för vi har också mycket viktiga militära resurser och förmågor som vi kan bidra med genom vårt medlemskap. Så att det var en milstolpe i svensk säkerhetspolitik och en fantastisk resa att vara med på naturligtvis. Många av oss har ju arbetat för denna frågan i många årtionden naturligtvis, och inte minst har Moderaterna gjort det, för vi har ju en grundsyn om att världen är bättre när Nordamerika och Europa samarbetar, och NATO är den enda organisation som 24/7 varje dag samlar då nordamerikaner och europeer kring ett bord för att hantera säkerhetsproblem. Så det är ju en enorm styrka i sig självt, men det är klart att med det kraftfullt försämrade säkerhetspolitiska omvärldsläget så blev det ju än viktigare naturligtvis att vi är fullt ut allierade och innefattas av NATOs försvarsgarantier och också NATOs gemensamma försvarsplanering.
Ja, får man ändå säga att det var ju tack vare moderata påtryckningar under de här senaste åren som också fick andra partier att förflytta sig i frågan, och som då möjliggjorde det här medlemskapet till slut.
Så är det ju, och det är klart att vi har drivit på detta under en lång tid, och även jag tycker som Ulf brukar säga att det är viktigt att stå upp för idéer också när de inte är så populära, och det är många som har gjort det i de moderata leden, och det har varit viktigt för att vi skulle kunna bli fullt ut allierade. Och förut kunde vi önska, vi kunde hoppas, vi kunde tro eller kanske till och med förmoda att vi skulle få hjälp vid ett väpnat angrepp, men vi kunde inte veta, för vi var inte omfattade av NATOs försvarsgarantier.
Just det, och en del av bakgrunden då, inte minst, är ju att Europa och Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut. Det tror jag nästan att jag har citerat från dig faktiskt någonstans. Och av den anledningen så sker ju nu de här stora förändringarna i försvars- och säkerhetspolitiken. Bland annat i totalförsvaret, men också genom de här ökade försvarsanslagen. Och inte minst då det stödet som Sverige bidrar med till Ukraina. Och varför är det så viktigt att vi stöttar Ukraina?
Det finns flera skäl för att det är viktigt. Någonstans så tycker jag det kommer ner till medmänsklighet och anständighet. Ryssland har utsatt Ukraina för ett folkrättsvidligt, fullständig invasion som vi på det kraftigaste fördömer. Och kan vi stötta ukrainarna så ska vi naturligtvis göra det. Det andra är att när vi stöttar ukrainarna, då står vi också upp för viktiga värden och intressen som också är viktiga för oss. Det handlar om folkrätten, det handlar om den europeiska säkerhetsordningen och en regelbaserad världsordning. Men det handlar också om att när vi stöttar Ukraina så investerar vi också i vår egen säkerhet. För skulle Ryssland vinna det fruktansvärda kriget, då skulle vi få mycket större säkerhetsproblem än vad vi har idag. Och vi har tagit ett stort ansvar för att stötta Ukraina. Vi har skickat försvarsmateriel för över 30 miljarder, men det har varit en investering i vår egen säkerhet, för att tillsammans med andra har vi lyckats att se till att över nästan 800 dagar in i kriget så är det fortfarande bara så att Ryssland kontrollerar mindre än 20% av Ukraina. Och där Putin trodde han skulle vinna det här kriget på 4-5 dagar. Men genom den ukrainska försvarsviljan, genom motståndskraften som finns i den ukrainska befolkningen, men också det västliga militära stödet, så har det här kriget hittills varit en enorm bakstöt för Putin. Ja. Och det ska vi naturligtvis fortsätta att se till att det blir så.
Ja, precis. För vad händer då om Sverige och världen slutar att stötta Ukraina?
Ja, då skulle naturligtvis Putin få luft under vingarna för det Europa som han vill bygga. Och det bygger på att den starkes rätt, där små stater är stora staters bakgård, och vi får ett Europa utav intressesfärer och buffertzoner. Och vi har haft ett sånt Europa under det kalla kriget, och vi ska inte tillbaka till det Europa, och därför ska vi fortsätta att stötta Ukraina så länge som det krävs.
Mm, och nyligen så beslutade ju USAs representanthus om ett stödpaket på 60 miljarder dollar till Ukraina. Det har ju vacklat lite tidigare, men nu beslutades det, och det förväntas även gå igenom då senaten. Och hur viktigt är det här stödet, skulle du säga?
Ja, det är oerhört viktigt. Det är klart att jag tror att det finns en förväntan och en insikt om att Europa måste ta ett ännu större ansvar för att stötta Ukraina långsiktigt och militärt. Men USA är svåra att ersätta, framförallt på det korta perspektivet och framförallt när det kommer till olika typer av luftvärnssystem. Och nu kommer USA att skicka luftvärnssystem, man kommer att skicka stridsvagnar, man kommer att skicka artilleriammunition. Och det kommer att vara oerhört viktigt, för just nu så är det Ryssland som har initiativet, och de trycker på ut med hela fronten mot ukrainarna. Ukrainarna kämpar emot oerhört tappert naturligtvis, men kan man inte skjuta tillbaka när man blir angripen, eller kan man inte skydda sin kritiska infrastruktur eller befolkningscentra mot robotar och missiler, så blir det naturligtvis oerhört tungt. Så att det var ett mycket viktigt besked som kom från USA, och man påbörjar att verkställa det militära stödet omedelbart i princip, och det behöver ukrainarna både moraliskt men också för att nå framgång på slagfältet.
Och en annan sak som har diskuterats gällande USA, det är ju det här försvarsavtalet med USA som Sverige då tecknar. Kan du berätta någonting kort om det, vad det innebär?
Ja, det är det som heter Defense Cooperation Agreement, och det är viktigt för svensk säkerhet, för det kommer att underlätta förutsättningen också att vi kan få stöd av USA i händelse av kris eller krig. Och ytterst så handlar det om att man reglerar det som heter de rättsliga förutsättningarna för att USA ska kunna öva och samverka med oss och kunna föranslagra försvarsmateriel. Det som är bra också är att Norge redan har ett sånt här avtal, och att Sverige, Finland och Danmark nu har förhandlat fram detta, så då kommer alla nordiska länder har bra förutsättningar också för att ha en stark amerikansk närvaro i norra Europa, och det är viktigt för att ytterst att NATO ska ha förmågan till avskräckning och försvar och för att vi ska kunna leva i fred. Jag brukar alltid säga att vi har NATO inte för att vinna krig utan för att se till att det inte blir krig, och det bästa sättet och då det är att ha en så stark militär förmåga så att det avskräcker ifrån aggression. Och Ryssland förstår kallt hårt stål, och det är viktigt att vi har den starka förmågan som ytterst NATO och den transatlantiska länken och amerikanska närvaron utgör för allas vår säkerhet.
Det finns ju en del kritik från vänsterhåll mot det här avtalet. Kan du berätta lite kort, vad bygger den på?
Ja, att de menar på till exempel att detta skulle då innebära att vi ska ta in kärnvapen eller skapa permanenta baser på svenskt territorium, och det är direkt felaktigt. Det finns en bred politisk uppslutning kring att det inte är aktuellt med vare sig kärnvapen på svenskt territorium eller att ha några permanenta baser, och det har vi ju också naturligtvis tydligt förmedlat till den amerikanska sidan, så att vi är. Jag känner igen en del av den här mytbildningen, för vi skrev under ett värdlandsavtal med NATO 2016, och då var det ungefär samma debattörer som hävdade då att vi skulle liksom bli ockuperade. Det här avtalet bygger också med respekt för svensk lagstiftning, svensk suveränitet och respekt för Sveriges internationella förpliktelser, och allt försvarsmateriel som USA då skulle ta in till Sverige, det bygger ju på samtycke, och det bygger också på att USA informerar oss vilken försvarsmateriel det är, hur mycket man tar in och när man gör detta, så att med full respekt för svensk suveränitet kring det.
Och apropå enighet eller inte, men så har ju försvarsberedningen då precis kommit fram med sin slutrapport, och försvarsberedningen, om alla inte är insatta i det, så består ju det av representanter från alla 8 riksdagspartier, men också sakkunniga, experter och så vidare, och sker i samråd då med regeringen. Och vad säger du om den här slutrapporten, stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad? Finns det en bred enighet i de här frågorna nu, tycker du?
Det får jag väl nog ändå säga att det gör, och det var ju 4:e rapporten som försvarsberedningen levererade i princip där alla partier står bakom, och jag kan väl tycka just att med frågorna säkerhet och försvar, det är lite extra viktigt att ha den där breda samsynen, dels därför att det tar rätt så lång tid att bygga upp en stark försvarsförmåga. Det är inte bara en mandatperiod, utan det är flera mandatperioder, och det är bra om försvarsmakten får långsiktig inriktning på de politiska beslut som har fattats. Och det andra är ju naturligtvis, i det här allvarliga säkerhetspolitiska omvärldsläget så har Sverige ögonen på sig, och man ser, är vi ett land som Ukraina som orkar samla sig och fatta beslut för Sveriges bästa, eller ska man fasta i inrikespolitiska gräl? Så att jag tycker nog att det är bra att vi har den samsynen, och det innebär ju också då att det kommer att bli betydande budgetförstärkningar. Sen vi tillträdde i regeringsställning så har vi höjt försvarsanslagen med 40%, och Sverige har fördubblat investeringarna i försvaret mellan 2020 och 2024, och det är bra, och vi kommer att behöva höja försvarsanslagen ännu mer här på ljuset av att det är allvarligt säkerhetspolitiska omvärldsläget sedan andra världskrigets slut.
Ja, precis. Och det är också en del i medlemskapet i NATO.
Precis, så är det. Det är jättebra att vi blir nu då fullt ut allierade inom NATO, att vi ingår i NATOs gemensamma försvarsplanering. Men vi har fortfarande ett ansvar naturligtvis, som alla andra allierade har, att också ha ett starkt nationellt försvar som vi kan bidra med det inom ramen för försvarsalliansen NATO. Så att det här är helt nödvändigt, och det finns ju ett mål inom NATO att alla de allierade ska lägga 2% eller ännu mer på försvaret, och vi ligger nu i år på 2,2% av BNP, så vi ligger över NATO-målet, och enligt försvarsberedningens förslag så kommer vi gå upp på ungefär 2,6% av BNP, och det är nödvändigt, för 2% är ett golv, men det är inte ett tak i försvarsinvesteringarna.
Och det har ju skett ganska snabbt då, den här utbyggnaden. Så hur går det då i Försvarsmakten? Har de växtverk, eller går det att använda de här resurserna?
Nej, Försvarsmakten jobbar oerhört intensivt nu, och det är ett nöje att få så mycket kontakt med Försvarsmakten då. Men jag vill säga att Försvarsmakten under sista åren har haft enormt mycket på tallriken. Dels så ska man ju hantera det försämrade säkerhetsläget, som ju innebär då att man gör det som heter beredskapsanpassningar. Man flyttar runt militära resurser och förmågor i olika delar av landet för att ytterst naturligtvis avskräcka. Det andra är ju då naturligtvis att vi har höga ambitioner nu på att bygga upp försvaret väldigt snabbt, och sen har vi ju också stöttat Ukraina, så det är ju tusentals ukrainska soldater som har blivit utbildade i Sverige, och vi har skickat mycket försvarsmateriel till Ukraina. Så att Försvarsmakten har haft ett tungt och intensivt uppdrag, men har också lämnat ett mycket, mycket uppskattat bidrag till att stötta Ukraina. Inte minst de instruktörer som Försvarsmakten har avdelat för att utbilda ukrainska soldater, som är oerhört imponerande, får jag säga. Och den försvarsmateriel som vi har skickat till Ukraina håller också i en internationell jämförelse mycket, mycket hög kvalitet.
Ja. Vad har du fått för reaktioner generellt gällande NATO-inträdet då, Försvarsmakten till exempel? Vad tycker de om den förändringen?
Ja, att tolka, och det Försvarsmakten var tydligt med redan under våren innan vi hade fattat beslut, så att för Försvarsmaktens verksamhet så är det ju väldigt viktigt att vi ingår i försvarssamarbeten som bygger på försvarsgarantier, för då kan vi ju lättare planera försvaret utav Sverige och också hur vi kan bidra till stabilitet och säkerhet i samverkan. Så att det sa ju Försvarsmakten också innan vi blev allierade. Jag satt ju med det som heter den säkerhetspolitiska analysgruppen under våren 2022, där vi vägde då hur ett NATO-medlemskap skulle påverka ett antal saker som var viktiga för vår säkerhet. Så att det finns ett starkt stöd inom Försvarsmakten för det svenska NATO-medlemskapet. Ytterst därför att vi kan ha en gemensam försvarsplanering. Inte minst skapar det också väldigt goda förutsättningar också att fördjupa det nordiska försvarssamarbetet. Jag kom precis hem från det nordiska mötet vi hade på Färöarna faktiskt. Vi skrev under en gemensam vision hur de nordiska länderna nu, när alla nordiska länder har samma säkerhetsarkitektur i fred, kris och krig, så gemensam försvarsplanering, hur vi också kan stärka det samarbetet.
Mm. Hur tror du att vi kommer minnas tillbaka på den här tiden? För det händer ju väldigt mycket just nu. Det händer ju NATO-inträde, det är stora förändringar och upprustningar av försvaret och så vidare. Om man tittar på 20-30 års sikt, när vi blickar tillbaka mot det som hände här i Ukraina, vad tror du vi kommer tänka då?
Att en bombryttande tid, framförallt genom den fullskaliga invasionen av Ukraina som Ryssland har påbörjat, att vi har återigen ett stort krig i Europa. Det har vi ju inte haft sedan andra världskrigets slut, men det är klart att också de historiska besluten genom att Sverige då och tillsammans med Finland fattade beslut om och också ingå i NATO är ju en stor förändring. Men jag bara får säga hur viktigt detta var, så var det ju ändå så som att innan det fullskaliga kriget bröt ut så skickade ju den ryska utrikesministern Lavrov ett brev till alla europeiska huvudstäder där han sa att det skulle inte bli några fler NATO-utvidgningar. Och då sa han ju att Sverige och Finland var del av den ryska intressesfären och att vi inte då skulle vara ett fritt land som själv får avgöra våra säkerhets- och försvarspolitiska vägval. Och det var ju första gången på högsta nivå man sa det. Och jag brukar alltid säga på engelska att ett svenskt och ett finskt NATO-medlemskap, det var the mother of all unintended consequences för Ryssland genom invasionen. De har slutat upp med ett starkare NATO med två nya medlemmar och samtidigt då som man Ryssland själv är försvagad genom Ukraina-kriget. Så att det här har varit en historisk och en episk tid inom och den största förändringen av vår säkerhets- och försvarspolitik på 200 år som försvarsberedningen också har identifierat.
Tror du att de räknade med att vi skulle fortsätta vara alliansfria eller allianslösa?
Ja, det var bedömningen att då ryssarna såg inte detta komma. Men det var mycket bra att vi nu är fullt ut allierade. Jag vet att det är de som säger att det här skulle vara liksom provocerande mot Ryssland på något sätt. Det som är provocerande i europeisk säkerhetspolitik är att Ryssland invaderar och ockuperar andra länder. Man inte respekterar att andra länder självständigt får fatta sina säkerhetspolitiska vägval. Ett svenskt och ett finskt NATO-medlemskap är inte provocerande, utan det är en resultat av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.
Och försvars- och säkerhetsfrågan är ju någonting som också är såklart föremål för debatt inför Europaparlamentsvalet som vi har om ett antal veckor. Den frågan rankas också, vet vi, väldigt högt av våra väljare och medlemmar och aktiva i Stockholms län. Och då tänkte jag fråga dig, varför är det viktigt att man röstar i Europavalet överhuvudtaget och på Moderaterna och då och ett parti som driver de här frågorna?
Ja, dels därför att Europaparlamentet har stort inflytande numera i utformningen av den europeiska politiken och i allt hög grad också i utformningen av säkerhets- och försvarspolitiken. Det handlar ju till exempel om det samarbete som finns på det försvarsindustriella området nu, där ju EU tillsammans med Sverige och investerar i försvarsföretag så vi kan tredubbla produktionen av artillerigranater och bättre kunna stötta Ukraina. Sen naturligtvis hela arbetet med att stötta Ukraina, det är ju inte ett nationellt ansvar utan det är också ett europeiskt ansvar och där spelar EU en mycket viktig roll, inte minst genom det som heter den europeiska fredsfaciliteten som finansierar stora delar av stödet till Ukraina och också naturligtvis kommer att ha en jätteviktig roll också i återuppbyggnaden av Ukraina. Så att Europafrågor, säkerhetsfrågor, försvarsfrågor hänger nära tillsammans och då vill man ju naturligtvis ha representanter som tycker att säkerhetsfrågor är viktiga media. Det är ju en högt prioriterad fråga för Moderaterna, ett område där vi har hög trovärdighet och många representanter med ett djupt engagemang. Så därför bör man naturligtvis också rösta för Moderaterna om man känner att det är viktigt att EU stöttar Ukraina också.
Med dina resor och långa arbetsdagar, kommer du ha tid att kampanja någonting?
Absolut, det ser jag fram emot åtminstone ett par tre dagar i veckan. Så det är oerhört stimulerande och viktigt att gå och träffa väljare och ytterst uppdragsgivare naturligtvis. Så det ser jag verkligen fram emot att resa runt i landet.
Vad gör du då när du kampanjar?
Ja, knackar dörr. Jag var och pratade på förbundsstämma faktiskt i Värmland redan nu i förra helgen och jag kommer att ha ett antal besök och resor runt om i landet. Jag och Carl-Oskar Bolin då, som är minister för civilförsvar, vi jobbar jättenära, så vi kommer också att kampanja en del. Jag kommer att få förmån att kampanja lite grann också med Thomas Tobé, så det blir jättespännande och stimulerande tid. Skönt att vara ute utanför departementet igen, ska jag väl erkänna också.
Du är hemskt välkommen till vår kampanj i Stockholm när du vill. Det är bara att ansluta. Vi har väldigt många kampanjaktiviteter. Jag tror att det var 200 planerade nu, så att det är bara att ansluta om du vill.
Jag tror faktiskt att jag har några datum inlagda där också.
Härligt, härligt. Men nu när du har hektiska dagar, du ansvarar för den här utbyggnaden och så vidare. Är du ledig någonting och i så fall vad gör du när du är ledig?
Ja, det är rätt så långa dagar. Så är det när det är krig i Europa och man har ansvar just för försvarspolitiken, så är det lite extra ansvar där med att man också ska vara tillgänglig och sånt. Men när jag inte jobbar är jag gärna hemma på gården i Värmland och kämpar med gräsmattor som växer och rabatter som ligger efter och spenderar tid med familjen framförallt. Och så försöker jag träna lite grann emellanåt också så man kan jobba ännu mer.
Ja, man behöver lite återhämtning om man ska kunna fullgöra sitt viktiga jobb. Tusen tack för att du kom hit, Paul.
Tack för att jag var med.
Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när nya avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden så kan du mejla oss på stockholm@moderaterna.se.